Ja, välkomna till Slaget efter 12 där vi idag ska diskutera den politiska hösten tillsammans med Mikaela Nylander som är riksdagsledamot för SFP och ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Välkommen.
Tack.
Nils Johan Englund är ombudsman för Finlands svenska socialdemokrater. Välkommen.
Tack.
Och Bjarne Kallis, veteranpolitiker, mångårig riksdagsman för Kristdemokraterna och nu på gång igen som riksdagskandidat för Samlingspartiet. Välkommen.
Tack, tack.
Det är flera stora frågor på gång i till exempel ekonomin, vi har pensionsförhandlingar och andra stora arbetsmarknadsfrågor. Men vi går genast in på det mest aktuella. Alla tre debattörerna idag representerar regeringspartierna och regeringssamarbetet vacklar. De gröna har meddelat att man lämnar regeringen om regeringen röstar för Fennovoimas kärnkraftsbygge i Pyhäjoki i morgon. Då blir det verkligt liten majoritet. Kommer den här regeringen att kunna uträtta någonting, Mikaela Nylander?
Jag tror nog att regeringen kommer att föra vidare det som finns kvar av viktiga strukturella reformer. Det är vi helt enkelt skyldiga Finlands framtid. Men det är klart att det kommer att bli ganska tufft eftersom majoriteten då är hela en som vi har i riksdagen. Så det här kommer nog liksom att ha praktiska konsekvenser för hur riksdagsledamöterna kan åka ut och hålla tal och delta på olika seminarier och så vidare. Att det kommer nog att bli en strängare disciplin nu bland regeringspartiernas riksdagsledamöter att vi måste finnas där. Och jag tror att i dagens läge så finns det väl ingen verklig vilja att hos oppositionspartierna fälla regeringen. För att jag tror att kandidatnominering, finansiering, valprogram och så vidare inför riksdagsvalet är så på hälft att det ligger inte i någons intresse. Men ju närmare valet vi kommer så kan det finnas liksom en vilja av att fälla regeringen för att valet skulle inte hållas tidigare. Men det skulle finnas en viss poäng i att fälla regeringen. Så jag tror att vi kommer nog att ha mycket praktiskt arbete framför oss för att hålla riksdagsledamöterna faktiskt där vid viktiga omröstningar.
Vad säger Bjarne Kallis om den här frågan?
Nu instämmer jag till nästan 100% i det vad Mikaela sa. Det här leder till att en större press sättes på riksdagsmännen att vara närvarande. Är det då bra eller dåligt må envar bedöma. Men att inte tror jag att regeringen i en sån situation där förtroende sätts på spel, att man tillåter att någon är borta just av de orsaker som här nämndes. Nå, är man sjuk, okej, då kan man till och med talmanskonferensen lite taktikera och flytta de här omröstningarna till en annan tidpunkt om det verkar sannolikt att regeringen eller osäkert håller regeringen.
Nils Johan Englund.
Ja, jag tror nog också att regeringen klarar av att fortsätta utan de gröna. Och jag tror inte att de gröna kommer att plötsligt börja bedriva en aggressiv oppositionspolitik. Utan jag tror nog att de kommer att sådär milt stöda regeringen ännu också i framtiden.
Mikaela Nylander, du var in på det redan att det blir knepigt både i utskotten och i plenisalen. Men å andra sidan en mer homogen regering, kanske arbetet inom regeringen förlöper smidigare.
Ja, det är mycket möjligt att det på det sättet, för att det är klart att utmaningarna har varit enorma för den här sittande regeringen. Om man tänker på de svåra beslut vi har fattat angående ekonomin och angående strukturella reformer och så vidare, så det har ju bara varit tråkiga beslut under hela den här perioden. Och vi har gjort det för att vi har tänkt att framtida välfärden i Finland kräver det. Och den här regeringsperioden, riksdagsperioden, har varit full av tuffa kompromisser. Och vi har haft en mycket, mycket heterogen regeringsbas och det kan hända att i vissa frågor blir det lättare. Men att det är klart att nu har vi ju ännu en viss spridning bland regeringspartierna. Så att inte tror jag att det blir så hemskt lätt i framtiden heller. Men det är klart att det ligger i alla regeringspartiers vilja att hålla ihop den här regeringen. För jag tycker också att en ansvarsfull politik kräver att vi har ett stabilt politiskt läge. Så att vi kan driva igenom de här reformerna som vi ännu har på hälft. Så nu tror jag att vi kommer att ha tuffa diskussioner ännu.
Men läget kanske inte är så stabilt om det är hela en rösts övervikt, Bjarne Kallis.
Just det, läget är inte alls stabilt utan läget är nog ganska osäkert. Men om man nu ser hur till exempel Vänsterförbundet har reagerat och agerat sedan de lämnade regeringen, så nu har det ju varit ganska tydligt i opposition och kritiserade ganska hårt regeringen. Men det tog att då hade ännu funnits en stark majoritet. Men man kan också se på Sverige som många gånger har haft en minoritetsregering, liksom Norge minoritetsregeringar. Nu kan man klara sig också med minoritetsregeringar. Och den här tiden är så kort fram till valet att jag tror inte att något radikalt kommer att ske. Regeringen sitter valperioden till slut, men knappast får igenom de stora reformer som man har planerat.
Jag tror att det ska bli intressant att se också hur man i vissa frågor, inte i alla, men i kanske vissa frågor, hur regeringen kanske framförallt i utskott och i riksdagsarbete, hur vi eventuellt ser en ny kultur växa fram, att man i vissa frågor söker stöd av oppositionen. Precis som Bjarne Kallis här sa, så har man den kutymen i övriga nordiska länder, och framförallt i Sverige gör man ju det hela tiden. Men det ska bli intressant att se, att ser vi en sån kultur växa fram här också i Finland under den här hösten. Och det, när jag tänkte på stabilt politiskt läge, så tänkte jag närmast inom regeringen och det ansvar regeringen upplever för landets framgång. Men det är klart att i riksdagen så är majoriteten regeringen har, så är den ju ytterst skral.
Beträffande Sverige och hänvisningen till Sverige, så har man ju det systemet som vi ibland i Finland finner vara ganska märkligt, att man så att säga kvittar om en från oppositionen är ut på och valtalar och borta från riksdagen, så får han åka endast om han kvittar med en från regeringssidan. Och så, och vice versa, att vill jag vara någonstans eller på resa, så då får jag vara på den där resan om jag lyckas få någon från den andra sidan att också vara borta, så att det här förhållande, styrkeförhållande är detsamma, utan att rubba styrkeförhållande. Det där låter märkligt, men det är på det sättet, och det har fungerat väldigt bra i Sverige.
Och det kan hända att också i Finland på sikt, beroende på vad som händer nu i kommande val. Men jag tror att det är för tidigt att kräva att vi skulle nu införa det här systemet. Men jag tycker att det...
Man skulle kunna testa.
Ja, det är ju ett sånt gentlemannaavtal egentligen det där. Men att om man tänker på vår politiska kultur och den långa tradition vi har av majoritetsregeringar, så att jag tror att det där förfarande kan vara lite väl utmanande att införa här under hösten. Men att man måste ju pröva på allt.
Mm. Bjarne Kallis, du har varit pensionär, får man väl kalla dig, 4 år, men nu vill du tillbaka in i riksdagen. Social- och hälsovårdsreformen, kommunreformen, det var aktuella frågor redan under den förra perioden som du satt i riksdagen. Samma frågor är ännu aktuella.
Nu har det visat sig att sådana stora frågor, så sällan lyckas man få en sån lösning att den skulle gälla i flera årtionden framåt. Och det här gäller framförallt förvaltningsfrågor. Om jag tänker på den tid som jag var i riksdagen, så nu har ju där nästan varje minister under sin ministerperiod ändrat på någonting och ändrat ganska stort. Och enda vad jag kan komma ihåg, enda stora reform som jag kommer ihåg är den skattereform som gjordes i mitten på 90-talet. Den är till stora delar allt fortfarande kvar, och den har varit bra, även om den nu idag börjar kräva vissa förändringar. Men det här som du sa om social- och hälsovården, det har man diskuterat. Man har gjort allt möjligt som har visat sig inte leda till önskat resultat. Kommunreformen, exakt samma sak. Man har gjort en del. Och senaste period fick man nog till stånd en del sammanslagningar. Var det då på gott eller ont, det ser man först efter några år.
Det som jag tycker att är gemensamt nu för alla de här reformerna, oberoende hur väl vi lyckas genomföra dem under den här perioden, är det att man skärper den statliga styrningen. Titta bara på gymnasierna, yrkesskolorna, fria bildningen. Alla ska ansöka om tillstånd som ska lämnas in nästa höst. Tittar du på social- och hälsovårdsreformen, om den klarar en grundlagsenlig prövning, så kommer man att införa ett nytt system där de här 5 vårdområdena ska vart fjärde år förhandla med ministeriet om den här verksamhetsplanen, så överallt ser man hur staten skärper styrningen via förstås sin budgetmakt, men också via de här substansfrågorna, jourförordningen som kommer upp i morgon inom regeringen och så vidare. Man skärper det här helt enkelt för att man inte har lyckats nå resultat, till exempel kommunstrukturreformen. Man lyckades inte få de här starka primärkommunerna som regeringen var ute efter. Och istället gör man det den här vägen. Och jag tycker att det kanske ur demokratisk synvinkel inte så bra. Att det skulle kanske ändå ha varit bättre med en ordentlig kommunreform istället för att det kommer via den här substanslagstiftningen och finansieringen.
Nils-Johan Englund.
Ja, när det gäller kommunreformen så får man ibland känslan av att den har på något vis glömts bort och det är bara liksom social- och hälsovårdsreformen nu som gäller. Och jag tycker att det är viktigt också här att vi kommer ihåg att varför den här reformen behövs och varför vi gör den. Vi har ju en väldigt ojämlik ställning bland Finlands invånare när det gäller tillgången till social- och hälsovården. Att är du i ett anställningsförhållande, du har en välfungerande företagshälsovård dit du kan nästa dag eller samma dag boka tid. Har du inte den möjligheten, du är arbetslös, barnfamiljer, pensionärer, så kan du få vänta flera veckor, månader i värsta fall innan du kommer till en läkare. Så det är ju därför den här reformen är så viktig och varför den behövs.
Det är just därför den är så viktig, men nu har jag den uppfattningen att man klagar kanske ändå väl mycket på den situation som vi har idag. Men det här vill inte jag säga att inte missförhållanden skulle finnas. Men nu finns det mycket goda sidor också. Om man nu bara betänker en sån sak att i Finland så kostar sjuk- och hälsovården ungefär 8-9% av bruttonationalprodukten. I Amerika kostar den 19%. Var mår folk bättre, i USA eller i Finland? Jag skulle nästan säga att i Finland mår folk bättre till ett pris som är hälften av det vad amerikanerna betalar. Sverige har problem. I Sverige klagar man över systemet. Man vill ha ändringar. Norge har för flera av de här länderna, både för Finland och Sverige, många gånger varit ett land dit man har gjort besök och försökt sätta sig in i det norska systemet och kanske då tillämpa de bästa delarna hos oss. Men också i Norge började man klaga över systemet. Men i stort skulle jag säga att vi har bättre än vad vi förstår. Men problem finns det, och de här problemen kan man nog lösa utan att man gör nästan grundlagsvidriga beslut om stora enheter där makten till 60% flyttas från kommunerna till något helt ansiktslösa beslutsfattare.
Jag håller med om det att vi har mycket som fungerar och mycket som är bra. Men samtidigt så måste vi ju möta de här framtida utmaningarna. Åldersstrukturen i Finland är nog en sån att vi måste liksom fatta vissa beslut och göra vissa förändringar. Därför att vi har en åldrande befolkning med ett ökat servicebehov. Sen är det en annan sak hur mycket man väljer att satsa på preventiva åtgärder och på primärhälsovården och så vidare.
Men allt det här visste man redan under den förra valperioden också. Men det där
har ingenting. Precis, men man lyckades inte åstadkomma det. Och nu tror jag att man upplever en sån press när du ser ekonomiska kalkyler, du ser hållbarhetsunderskott, du ser den ekonomiska tillväxten och så vidare och så vidare. Och du inser vilka enorma utmaningar vi har framför oss. Så jag har en sån här känsla av att den här regeringen har försökt åstadkomma för mycket för snabbt. Och det är kanske det här grundläggande problemet. Men med det liksom vill jag bara säga det att vi har stora förändringar på kommande i det finländska samhället. Och då är det klart att en ansvarsfull regering som har all fakta på bordet så försöker ju vidta åtgärder för att vi ska i framtiden också ha ett bra servicesystem i det här landet.
Ja, ekonomin går trögt. Prognoserna talar hela tiden om att nästa år vänder det, men den här vändningen tycks aldrig komma. Statens skuldsättning eskalerar då budgeten bygger på förväntad tillväxt. Nils-Johan Englund, hur mycket mer kan statsskulden växa?
Finlands statsskuld så tog det väl vara 46-47% av bruttonationalprodukten, vilket gör att den fortfarande är hanterbar. Många framstående ekonomer menar att en statsskuldskritiska nivå uppnås vid 80-90% av BNP. Så det här tycker jag är viktigt att vi ska komma ihåg. Och jag har till och med hört människor säga att vi måste göra aggressiva nedskärningar för att stoppa statsskulden. Annars är vi snart i Greklands eller Portugals situation, vilket är alldeles befängt. Greklands statsskuld är 170% av BNP, så det kan vi inte jämföra med. Och liksom den genomsnittliga statsskulden i euroområdet ligger på 94% av BNP. Så men det var ju under den borgerliga regeringen mellan 2007 och 2011 som vår statsskuld ökade riktigt markant och upplåningen tilltog och det här. Men det gäller nu att vi har liksom is i magen och vet om att läget är väldigt utmanande och vi måste liksom vända nog den här trenden, men vi ska göra det med långsiktiga lösningar och absolut inte med aggressiva nedskärningar som försämrar finländarnas köpkraft.
Jag är nog väldigt rädd för att vi går mer eller mindre Greklands väg om vi låter skuldspiralen fortsätta. Då när Grekland börjar begära lån och var i knipa, nu kommer jag inte exakt ihåg vilken deras skuldbörda var av bruttonationalprodukten, men nu var den väldigt hög. Nu var den något 120-130% åtminstone. Vad har skett efter det? Jo, den har stigit hela tiden. Varför har den stigit? Jo, för att den där skuldbördan har varit alldeles för stor. Och man kan öka skulderna om man tror att om det är en konjunktursvacka och du vet att efter precis. 3 år, efter 4 år så går det bättre och då får du, därför kan vi öka den här skulden. Men om det här är inte en konjunktursvacka utan det här är någonting som fortgår och du kommer till den slutsatsen att det här fortgår, inte ska du då ta lån på lån, för då är det nog som att hälla bensin på elden.
Jag påminner lite om vad den här regeringens alldeles centrala ekonomiska målsättning har varit. Det har varit att bryta skuldsättningsspiralen. Det har genomsyrat all den politik vi har fört inom den här regeringen. Därför att vi ser att det är ett problem. Som jag sa, åldersstrukturen i Finland, försörjningsbalansen och så vidare kommer att förändras dramatiskt under kommande år. Vi har en strukturell omvandling på gång där Nokias produkter, skogsindustrin och så vidare inte drar på samma sätt på exportmarknaden som vi har varit vana vid. Så det finns ingen sån här garanterad tillväxt. Och sen ska vi komma ihåg också att räntorna kräver så pass mycket pengar i dagens läge att vi skulle kunna bygga mycket av välfärden eller satsa på utbildning och innovationer om vi inte skulle ha den här statsskulden och betala såna hujsiga summor i räntor som vi gör nu. Och sen måste jag nog säga att då när vi skrev regeringsprogrammet och satt på ständerhuset vecka ut och vecka in, så fanns det nog bland vissa partier en vilja av att tänka att tillväxten tar nog fart snart. Tillväxten sköter nog det här. Men så har inte skett. Vi måste inse att samtidigt som vi har en konjunktursvacka på gång, så har vi en strukturell omvandling som kräver att vi själva vidtar vissa åtgärder. Och vi förlorar i och med att regeringsprogrammets skrivningar om stabiliserande åtgärder och så vidare inte var realistiska, så förlorar vi några år i början av den här regeringsperioden.
Men beträffande skuldspiralen ännu så, även om den är viktig, så ser jag inte den som det allra viktigaste. Och det att räntorna har hållits låga har ju också inneburit det att trots att vår skuld har ökat så har ränteutgifterna ändå hållits på samma nivå eller sjunkit. Mm. Men det stora problemet det är det att vi är inte konkurrenskraftiga. Och att få konkurrenskraft får du inte genom att öka på skulderna, utan konkurrenskraften måste återtas genom olika beslut. Och där de är olika för olika företag. Och det som man måste satsa på och som man satsar enligt mitt förmenande för lite på, det är nog forskning. Det är forskning som ger nya upptäckter, nya uppfinningar som gör att de finska produkterna klarar sig på marknaden. Kone är ett väldigt bra exempel. Bästa hissar i världen. Varför? Jo, för att de har satsat på kvalitet.
Och Nils-Johan Englund Baumode.
Allt det här är väldigt viktigt.
Ja, Bjarne Kallis nämnde här Finlands konkurrenskraft och det här. Jag har tittat i lite olika mätningar innan jag kom hit och faktum är ju det att Finland får väldigt goda resultat i många mätningar. Det var topp 20 i alla jag tittade och till exempel i World Economics Forums mycket heltäckande mätning så är Finland på en fjärde plats. Att det är ju, men det som vi borde få igång är ju exporten och liksom att våra varor skulle dra bättre. Men ett mycket stort hinder också mot hela Europas konkurrenskraft är ju det här skatteparadisen. Det måste vi nog liksom råda bot med. Europa förlorar 1 000 miljarder euro i skatteintäkter årligen liksom som sipprar hit.
Du kommer inte åt den här exporten och att vi igen får sådana produkter som faktiskt är attraktiva på världsmarknaden om du inte satsar på utveckling, forskning och utveckling, på innovationer, på utbildning. Och det är det här vi måste inse, att utan de här nödvändiga satsningarna så växer det inte fram nya Nokian. Det växer inte fram nya UPM och stora skogsindustrier och så vidare. Och därför håller jag nog med Bjarne Kallis i den här vikten av att satsa på utbildning. Och då gäller det hela utbildningen, en bra grundläggande utbildning och så vidare, som du sen bygger vidare på. Och sen just den här forskningen och utvecklingen och innovationerna. Och tyvärr har vi gått åt också under den här perioden, den här biten med ganska hård hand. Och det kan vi inte fortsätta med hemskt länge, i och med att vi behöver den här tillväxten. Vi behöver de här exportprodukterna som skapar arbetsplatser och genererar kunnande och så vidare. Och som gör att vi inte hela tiden behöver tala om att höja skatter eller kära. För att får vi en tillväxt så behöver vi inte på samma sätt som idag hålla på med de här tråkiga besluten.
Ifall Mikaela Nylander hade låtit mig tala till punkt så skulle hon ha hört att jag skulle ha fortsatt med att vi ska se till att utbildningsnivån är hög i Finland och att jag håller helt med att satsningar ska göras på forskning och innovation. Så där har vi samma åsikt.
Jag är också väldigt glad över de goda resultat som de här olika mätningsinstrumenten ger om Finlands konkurrensförmåga. Men de mäter ju någonting helt annat än varornas konkurrenskraft ute på marknaden som är det väsentliga. Visst är vi konkurrenskraftiga när det gäller, vi har hög lång livslängd, vi har bra hälsovård, vi har bra skolor och så vidare. Men det gagnar föga om varorna inte är konkurrenskraftiga. Faktum är att 90-talet skulle vi aldrig ha klarat utan en devalvering med nästan 30%, vilket gjorde varorna konkurrenskraftiga. Alla förlorade på den där devalveringen, men vi återfick vår konkurrenskraft. När vi gick till euron sa varenda riksdagsman att nu när inte devalveringar mer är möjliga så måste man göra inre devalveringar. Och det är bara så att det måste man göra, och gör man inte det så kommer vi i fortsättningen att uppta mera skuld ända tills vi hamnar i en sån situation att vi står nästan handfallna. Och jag skulle säga att mycket av det som Björn Wahlroos har sagt, inte allt, men mycket av det borde tillämpas. Men var är de politiker som vågar göra det?
Vi har några minuter sändningstid kvar och Bjarne Kallis förde Björn Wahlroos på tal här. Björn Wahlroos sa alltså i en intervju i Helsingin Sanomat för några dagar sedan bland annat att fackförbunden ägnar sig åt kvartalssocialdemokrati. Och med det menar han att fackförbunden bara sitter i medlemmarnas kortsiktiga intressen och inte är intresserade av att säkra arbetsplatser på sikt. Nils-Johan Englund.
Alltså, Björn Wahlroos, nu som tydligen är någon slags ekonomisk...
Vi behöver inte diskutera Björn Wahlroos som person, utan det var han säger. Liksom,
alltså, vad han vill skrota kollektivavtal, han vill förkorta tiden för inkomstrelaterad dagpenning, han vill försämra löntagarnas rättigheter samtidigt som han själv flyttar till Sverige för att slippa arvsskatten.
Han vill förbättra konkurrenskraften.
Ja, jag kunde inte bry mig mindre vad en sådan människa har att komma med egentligen, och jag ger inte mycket för hans råd. Finländarnas vardag skulle bli misär om man skulle följa Wahlroos råd till punkt och pricka. Och det är skrämmande att Kallis håller med honom.
Kallis håller inte. Jag sa att jag håller inte med om allt, men jag håller i mycket med honom. Och se till exempel på Danmark, se på Sverige. Nu har de en helt annan, även om de har ett högt skatteuttag, liksom vi har. Jag kritiserar inte det skatteuttag som Finland har i denna situation, lika lite som jag överskattar det som Sverige och Danmark har. Men de har en annan skattepolitik, de har stora skillnader finns det i arbetslagstiftningen. Varför går det så bra för dem? Och så, varför har de det bättre ställt än vi? Och om vi ser att det går bra för någon, då ska vi se också vilka principer de tillämpar. Kan vi tillämpa de där principerna i Finland så att vi också skulle få det bra, då ska vi göra det. Men om de där principerna leder till ett sämre samhälle, ska vi under inga omständigheter göra det.
Vi har ju de facto fattat beslut under den här perioden också som för oss närmare det svenska och danska systemet med ett högre skydd i socialskydd i början av arbetslösheten och så vidare. Och förkorta tiden för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning och så vidare. Så att jag tror att vi är inne på rätt spår nog. Men det gäller ju förstås att ha en sån här behärskad förändringsprocess på gång där man beaktar realiteterna. Och sen tror jag nog liksom att det är viktigt också att vi skapar den flexibilitet på arbetsmarknaden som framförallt svenskarna har. Där man ser till exempel att äldre människor jobbar deltid allt längre och så vidare. Att det finns nog mycket gott att hämta från de här systemen. Sen tycker jag nog liksom att det är treparts samarbete har fört mycket gott med sig också. Att det har skapat legitimitet kring vissa beslut. Och sen tycker jag nog att arbetsmarknadsorganisationerna då vid den här moderata löneuppgörelsen visar ett samhällsansvar som var bra och alldeles nödvändigt i den ekonomiska situation vi befinner oss i.
Trepartsförhandlingarna har varit en framgångssaga för Finland. Det har jag sagt i riksdagen, det säger jag också här. De har i tiden varit väldigt bra, det har gett stabilitet.
Ja.
Och lyckas man i de här trepartsförhandlingarna enas om vilka är de åtgärder som ska vidtas för att den där finska varan ska bli konkurrenskraftig, så då ska vi gå in för dem. Men lyckas man inte, då måste hittas en majoritet av modiga politiker som vågar göra det som gör att vi blir konkurrenskraftiga. Jag kan säga att på 90-talet nu fanns det enormt motstånd också mot en devalvering, och nu visste man att det slår mot de fattiga hårdare än mot de som hade väl i samhället. Men det var någonting nödvändigt som gjorde att vi börjar växa och gå framåt.
Följande förstås nu frågetecken gäller den här pensionslösningen. Och där hoppas jag nog verkligen att arbetsmarknadsorganisationerna tillsammans bär det ansvar för Finland som vi behöver i det här läget. Och jag hoppas att förutom att man talar om bara en förhöjd pensionsålder lagstadgad alltså, så att man också talar om de här åtgärderna som stöder finländarna att orka på arbetsmarknaden. Det behövs också den här typen av lösningar. För det hjälper inte att höja den lagstadgade om det är så att du inte samtidigt inför incitament att stöda.
Vår sändningstid börjar ta slut. Vi inledde den här debatten med att tala om den förestående regeringskrisen, och förestående regeringskriser brukar föra med sig prat om förtida val, och det höjs allt fler röster för sånt här nu. Riksdagsval redan i december eller januari. Helt kort, vad tycker ni om det, Bjarne Kallis?
Man skulle vinna 3-4 månader med det och kanske få då en regering som skulle våga det här, vidta de nödvändiga åtgärderna. Men ännu 3-4 månader avgörande, det kan jag inte säga. Kanske det är lika bra att vi väntar till till april, men inte skulle det vara någon skada fastän vi skulle ha valet redan i januari.
Nils-Johan Englund.
Jag ser nog ingen vits med någon förtida val i december, och jag tror inte att vi kommer att gå till det heller. Att vi, partierna har siktat in sig nu på val i april, och jag tror att det är där valet hålls, eller då.
Tycker Mikaela Nylander samma sak?
Jag tycker definitivt att vi ska hålla fast vid april och jobba för att det blir på det sättet också. Att riksdagsval hålls precis som planerat i april.
Det ligger i partiernas intresse.
Imorgon vet vi alltså hur det går med de grönas regeringsmedverkan. Det blir mera debatt på det här temat i OBS debatt i Yle 5 efter TV-nytt imorgon. Därmed är slaget efter 12 slut. Jag tackar debattörerna Nils-Johan Englund, Mikaela Nylander och Bjarne Kallis. Jag heter Filip Sten.
Tack ska ni ha.